This is a podcast from the Kurdish Library in Stockholm.
Kristina Svens heter jag och är teaterforskare. Det är det jag är, så identifierar mig yrkesmässigt. Och det har jag varit sedan början av 2000-talet när jag blev klar med min avhandling och så att säga hade lyckats slinka igenom nålsögat in i forskarvärlden när jag diskuterar. Det senaste som jag då har jobbat med här under var manuset klart. Det är den här boken, Främlingen på scenen. Kurdisk-svenska skådespelare gestaltar identitet. Och jag tänkte nu att vi gör så här. Jag inleder lite kort med några saker som är viktiga tror jag för att ta med er in i vad boken handlar om. Bland annat varför den heter som den heter. Och sen så kommer mina skådespelare, regissörer, kurdiska konstnärer upp här med mig. Och så pratar vi om vad jag har skrivit och hur de tänker. Och i det samtalet så får ni jättegärna vara med också och bryta in. Så vi pratar helt enkelt, tänker jag, istället för att jag föreläser. Sen kan jag gå igång. Jag brukar säga till mina studenter att om vi känner att syret tar slut och jag har glömt att vi ska ha en sträcka på benen paus, säg till. Och det gäller även här, för jag kan gå igång och så glömmer jag tiden, fast det är ingen klocka där borta. Övergripande då så handlar den här boken om ett teaterområde som ju i många decennier faktiskt har funnits mitt framför näsan på oss teaterforskare. Men som vi inte har sett. Och då menar jag, då ser jag egentligen att de kurdiska skådespelarnas arbete och de som är verksamma i Sverige exemplifierar egentligen ett större område. Det vill säga en situation där olika etniska grupper som har gjort teater, försökt göra teater sedan 1980-talet, faller utanför synfältet på teaterforskningen. Vi har inte intresserat oss för det. Och det är som om vi har lutat oss tillbaka ganska bekvämt så här och vi ser det vi brukar se och så vidare och så vidare. Och där faller ju forskningen också in i ett större sociokulturellt mönster i samhället. Vad är intressant? Vad ser man och vad ser man inte? Ett argument för att vi har gjort så tror jag, nu pratar jag om oss teaterforskare som ett kollektiv som jag ingår i, det är ju dels därför att det är svårt. Det här är ett jättesvårt område att ge sig in på. Och man vet inte riktigt hur man ska ta i de här frågorna. Och där, det är samma problem som finns på den svenska teatern. Man vet inte hur ska vi göra det här. Och då väljer man att inte göra någonting alls. Ungefär så. När Uppsala stadsteater bland annat har gjort en del uppsättningar som har berört kurdiska frågor, då har de blivit häftigt kritiserade för att vara rasistiska. Och ni vet ju hur det är. Det värsta som kan hända en svensk, nu jag raljerar lite grann sådär, va? Men det är ju att bli anklagad för att vara rasist. Va? Jag? Det är inte jag. Och sen har man låst positionerna så kan man aldrig prata riktigt med varandra. Ungefär så har det kanske också sett ut inom forskningen. Och det är också så, kan jag tänka mig, att det inte heller har varit alldeles lätt att få forskningspengar för att genomföra sådana här projekt. Utan man får vara lite strategisk, som vi pratade innan, jag och Serpil. När jag sökte pengar på Vetenskapsrådet så hette det här projektet någonting annat än titeln på boken. Och den hette egentligen Genus och teater, eller Genus och etnicitet hette projektet. Därför att signalordet genus, det ser svenskar. Och då tänker jag, då får man gå på det. Det är strategiskt att göra så. Sen berör jag genus, men inte riktigt så som det såg ut i ansökan. Men då är mitt argument att materialet styr. Man kan inte skriva in någonting i ett material som kanske inte finns där. Så. Det här projektet, det började för mig en gång i början av 2000-talet faktiskt med mitt eget tv-tittande. Jag satt på söndagkvällar i soffan och brukade se Stockholm Live, ni vet, stand-up-showen som gick många år. Och där tyckte jag då bland annat att Özgnujens skarpa iakttagelser av fenomen i samtiden var väldigt underhållande. Alltså jag verkligen, han roade mig kungligt. Och det väckte ju då min nyfikenhet. Var kommer han ifrån? Alltså, hur syns han plötsligt på den här svenska scenen? Fanns det kanske ett större sammanhang av kurder som har jobbat med teater i Sverige? Det vill jag veta mer om. Så ungefär började för mig. Och det första jag gjorde, det var att fråga runt bland i mitt eget nätverk av svenska skådespelare. Känner du till någon som är kurd som har gjort teater och så vidare? Nej, de var helt säkra på att nej, det finns inte, sa de. Absolut inte. Jag undrar, tänkte jag. Och så började jag leta och började då via biblioteket i första hand och hittade Rohat Alakoms bok om kurder i Sverige i 40 år. Och där fanns det ett litet kapitel om teater. Se där! Så jag tog kontakt med namn som jag hittade i den boken. Och det var bland annat dig, Serpil. Jag skrev ett brev till dig. Är du den Serpil? Om du inte är det så kan du väl meddela mig i sådana fall om du inte är det. Ungefär så. Och Dana hittade jag där. Och dig mejlade jag på en adress som du inte brukar kolla av så ofta. Så det var bara en ren lyckträff att du svarade. Och då tänkte jag så här, ja men det finns någonting här att gå på. Så ungefär så började det då. Özgnujen syntes ju, han var synlig liksom i den stora svenska teatern. Mycket tack vare TV naturligtvis. Och bredvid honom så dök Nisti Stark upp som en person som också syntes. Jag förstod det inte då, men nu kan jag ju säga att det delvis handlar om språket. De har svenskan som är en tröskel för att ta sig in. Du måste ha språket för att komma in på teatern. Och de profilerade sig dessutom som kurder. Och det tog jag som en bevis på att då kan jag också skriva om det här så. Utan att liksom göra så som egentligen den svenska teatern och det svenska samhället alltid gör. Dela upp oss i olika grupper och så är vi plötsligt. Då är man kurd för att man är kurd och så är man svensk för att man är svensk. Fast man kanske egentligen är mycket mer på en och samma gång. Det urval som jag har gjort, det som jag skriver om i boken, utgår egentligen från två grundprinciper. Och den första är att man ska ha varit aktiv inom teatern. Alltså inte bara gjort film eller någon annan konstnärlig form. Och då till exempel så föll Soran Ismail utanför bilden eftersom han inte jobbar på teaterscenen med teater. Den andra principen, ja principen, men utgångspunkten, det var att de som jag frågade om själva skulle vilja vara med i det här projektet. Så att jag inte skriver om någon som inte vill vara med. Och att man skulle ha möjlighet att kunna delta på olika sätt. Jag har träffat skådespelarna allihopa och pratat med alla. Och vi har bekantat oss med varandra den vägen. Och eftersom jag inte är bosatt i Stockholm så blev det ju så att när jag var här nere, jag åkte ner för att träffa er. Och då kunde inte alla. Så till exempel Kemal Görgü föll utanför för att han hade andra saker i sitt liv just då, så han hade inte möjlighet att träffa dig. Så det finns ju många fler än de som finns i den här boken, vill jag säga. När jag började så beskrev forskningen i Sverige, alltså teaterforskningen, några tendenser om etnisk teater, hur den har fungerat i svensk teater. Det ena var att etnisk teater har kunnat vara ett sätt för en grupp att upprätthålla sin egen kultur. Och särskilt om den har varit hotad av fascism i hemlandet så har teatern fungerat som ett väldigt värdefullt forum för att upprätthålla någonting. Och exemplet på det brukar man nämna de latinamerikanska grupperna. En annan förklaring som man ger är att, och då framförallt minoritetsensemblerna, man skulle kunna tänka sig samiska teatern där till exempel. De har haft sin egen teater och för att de har velat skapa en motvikt mot den dominerande svenska kulturen genom att spela på sitt eget språk. Och så kan det säkert ha fungerat i vissa fall. Och sen noterar forskarna då också att det i Sverige har varit möjligt att göra teater för etniska grupper. Och det har då haft den positiva följden, menar forskningen, att det har skapat arbetstillfällen för invandrade skådespelare. Vilket ju annars är svårt. Men att det har gett, skapat arbetsmöjligheter. Materialet i den här boken berör den bilden som då handlar om kultur, det handlar om språk och möjligheten till arbete på en scen. Absolut, det berör det. Men det ifrågasätter också den bilden. Min utgångspunkt är att kulturskillnader inte alls är omöjliga att komma över. Språket behöver inte heller vara ett hinder, så har jag tänkt. Och jag ser också att faktum att de här arbetsmöjligheterna som man pekar på har skapats har begränsats i väldigt hög utsträckning av kulturpolitiken i Sverige, mångkulturpolitiken. Som har styrt en modell där kurdiska skådespelare har kunnat få pengar, i alla fall 2 kronor, alltså väldigt lite pengar, om man spelar på sitt eget språk för sin egen grupp. Så har det sett ut. Och då pratar man om kultur. Man kulturaliserar en grupp på det viset. I någon slags bakvänd välvilja så har samhället sett till att stänga in kurdiska skådespelare i ett eget rum. Därför att man kan inte få medel om man inte uppfyller de här kriterierna. Då ska du spela på ditt språk för din egen grupp. Och när då skådespelare har strävat efter att utvecklas professionellt så slår man i glastaket. Ni vet, man brukar prata om det. Kvinnor kommer så här långt, sen finns det ett osynligt tak. Man kommer inte längre. Och samma sak, så ser jag det liksom med de kurdiska skådespelarna. Hit, men inte längre. Det där är ju ett uttryck för en strukturell rasism som också teatern är en del av. Så att jag har placerat er teater, Danas och Serpils, Lennarts och Kemal som har varit med i det här, i en struktur som bygger på 2 olika principer. Den ena är att man särskiljer människor i 2 olika grupper och aldrig kan de 2 mötas, ni vet, öst och väst. Så. Och sen så höjer man i värde den ena gruppen på bekostnad av den andra. Nu satt jag den svenska här och kurderna här, då får vi göra så. Så att det här är mera värt än det här. Jag ser också att man binder känslor i de här strukturerna. Alltså vi reagerar på olika sätt. Vi pratar om rädslan för främlingar eller främlingsfientlighet. Det är ett konstigt ord tycker jag på många sätt. Men det finns med rädslan till exempel i hur ska vi mötas i det här. Rädslan från forskningens sida. Hur ska vi kunna skriva om det här på ett sätt som reda ut det här problemet för oss själva, och då väljer man att inte göra det. Så teatern ser jag som en del av samhället i stort. Samma mekanismer som styr runt om i samhället, det finns också på teatern. Mötet då mellan scenen där skådespelarna finns och salongen där publiken sitter ser jag som ett konstnärligt möte naturligtvis. Man möter en konstform, men jag ser det också som ett sociokulturellt möte. Man kan mötas över den gränsen. Och den är väldigt skarp på teatern. Man upprätthåller den på alla sätt och vis. Belysningen, man släcker ner ljus på ena sidan. Det är som att vi sitter i samma båt egentligen, så, som samhället gör. Jag tror ju att de här strukturerna av särskiljning och värdering och att man binder känslor, det finns överallt, var än på klotet vi rör oss här i världen. Rädslan för vad som är främmande eller rädslan för någonting som man inte känner igen, det är allmänmänskligt. Så. Och så styr man in uttrycken för det på olika sätt, på en bestämd plats och i en bestämd tid. I Sverige ser det ut på ett sätt, i Kurdistan ser det ut på ett sätt. I Finland där jag kommer ifrån så ser det ut på ett sätt som liknar Sverige, men som kanske är, ja, jag ska inte gå in på det ens. Jag säger så här, det är situationsbundet. Och det har inte alls varit lätt för mig heller att reda ut i det här trasslet av vad är vad egentligen och hur hänger det ihop. Men jag har ju försökt att göra det och haft väldigt roligt på vägen. Kan jag säga. Det har varit väldigt roligt att jobba med det här materialet och svårt. Så min egen etiska utgångspunkt är att försöka reda ut hur fördomar om kurder i allmänhet spiller in på teatern och spiller in på skådespelarna. Och så försöker jag skriva fram hur er teater gör motstånd emot det för att liksom få ett friare rum runt omkring sig själv och den konst man gör. Och jag ser på det som en politisk handling. Så för mig när jag pratar om politisk teater, då handlar det väldigt mycket om det. Att rätten till att definiera sig själv, vem jag är och vad jag gör för konst. Och jag fann stöd för det hos Mino Alinia som har skrivit om kurdisk identitet både i Sverige men också i Frankrike. Där hon menar att bland kurder i diasporan så är medvetenheten om att man är kurd, det är det som är den minsta gemensamma nämnaren, det som förenar kurder. Medan kultur inte alls egentligen är inblandat i vad det är som förenar oss. För man kommer från flera olika länder och det ser olika ut på olika platser. Men medvetenheten om att man är kurd är det som förenar. Boken heter Främlingen inom citationstecken. Vi hade en diskussion, Sara och jag, på förlaget om titeln. Hon sa att de där situationstecknen, de kommer inte att följa med in i alla register, sa hon. Ja, det struntar jag i, sa jag. Men den ska stå på pärmen. Därför att annars så blir det som främlingen, så där som man brukar säga, en främling. Det här är inte mina kurdiska skådespelare. Ni är nu mina, bara så att ni vet. Ni är inte främmande för er själva. Ni vet vem ni är. Ni har en egen röst. Och ni har era erfarenheter. Och de är minst lika giltiga som en annan människas erfarenheter. Som då till exempel är svensk. Men man blir uppfattad som främling. Och det är därför det är citationstecken kring främlingen. Och då tänker jag så här med handen på hjärtat. Egentligen så är ju alla människor som man inte känner främlingar på något sätt för en själv. Och hur kommer det sig då att några uppfattas som en främling, som att det är en egen typ? Och jag har kopplat det delvis till kropp och utseende. Man ser inte ut som schablonbilden av en svensk. Och den är ju då blond och blåögd. Och då blir ju nästa tanke, men hur många gör det egentligen? Som är svenskar. I USA så använder man race när man pratar om de här fenomenen. Och det är väl på många sätt ett bra begrepp. Jag tycker ändå att det är problematiskt. Därför att vi i Sverige har en historia av vetenskapligt sanktionerad biologisk rasism. Och dessutom idag har vi väldigt svårt att förstå att vi utövar hela tiden en kulturrasism. Så om man tar upp det där race-begreppet så, ja, det bara rör till det på ett sätt. Jag har istället använt begreppet etnicitet. Och det är helt enkelt därför att pratar man om etnicitet så lyfter det ut de här processerna, möten mellan människor i det sociala. Ut på gatan där människor möter varandra. För man brukar säga att om man inte har tankar om att de där andra, de är annorlunda än vi är, som är samma grupp, då finns inte etnicitet. Utan etnicitet byggs av att man har fördomar och uppfattningar om varandra. Ungefär så. Så därför valde jag det ordet. Därför att det är det det handlar om, som jag ser. Fantasier och fördomar och föreställningar om vem människor är. Men det är ju också så att när man som forskare, alltså man måste ju vara försiktig med orden och vilka ord man använder och hur man använder dem. Så det ligger i andra vågskålen när man använder etnicitet, att man låser in återigen en grupp människor i någonting fast som man tror är bestämt och fast för evigt. Och det kallar vi ju för att etnifiera. Ja, men du som är kurd, då vet man precis vem du är, fast man ju inte vet det. Så det är ett dilemma, men för att etnicitet riskerar fortfarande att bli det andra än det svenska. Men en sån tanke är ju egentligen också en förlängning av att man då utgår ifrån sin egen utgångspunkt, den svenska, som någon slags allmängiltigt. Och det är det ju inte heller. Så framförallt så försöker jag undvika att se på etnicitet som någonting statiskt, oföränderligt och som alltid har en fast kärna. För det tror jag inte att etnicitet har. Och på samma sätt med identitet. Jag ser på identitet som att den hela tiden är i rörelse. I möten med andra människor så händer det någonting med en själv och uppfattningen om vem jag är. Jag skulle inte säga att jag är inte heller svensk. Jag kommer från Finland, men jag är finlandssvensk. Och det hörs kanske på mitt språk. Men där har jag tänkt utifrån mig själv att jag är ju inte heller... jag har inte flera identiteter, men den rör sig hela tiden. Så. Och det är därför det står kurdisk-svenska skådespelare. Också för att någon kan säkert bli lite irriterad på det. Och det är bra. Det väcker nyfikenhet. Så. Då börjar man läsa, vad då kurdisk-svenska? Så. För att man är både och hela tiden på en och samma gång. Och det där förändrar sig. Främlingen då är en föreställning som jag tänker mig saknar täckning i verkligheten. Redan Shakespeare skrev i sina pjäser in en massa saker om människor från andra ställen i världen, så som man då i England trodde att de var. Det var bara föreställningar om dem. Och ungefär så fungerar ju teatern fortfarande. Det finns föreställningar om vem romer är, och det finns föreställningar om vem kurder är, och så vidare och så vidare. När man då möter en kurd, när jag möter er som kurder, nu pratar jag rent allmänt, så finns ju alltid den här risken att min egen föreställning klickar ner liksom. Jag ser det som, ni vet när man flippar solglasögon över sina brillor på sommaren, så här, ungefär så slår den till, den där främlingsfiguren. Men då ser ju jag bara den. Jag ser er via den föreställningen, och då ser jag ingenting annat än min egen rasism. Den studsar ju tillbaka till mig. Sådana möten är ju väldigt tråkiga egentligen. Och jag menar att det går att mötas bortom den föreställningen. Men då måste man börja fundera över hur fungerar den där föreställningen hos mig själv. I vilken utsträckning bidrar jag själv till att tänka på det här sättet och se människor på det här sättet? Och en metod som jag då har jobbat med under projektet för att komma förbi den där figuren, det är ju att jag har mött er, vi har träffats, vi har ätit tillsammans, vi har träffats igen, samtalat och på något sätt den vägen lärt att känna varandra. Och vilket ju är väldigt viktigt, vi har grundlagt ett förtroende oss emellan den vägen. Säg emot mig om jag har fel, om ni vill, men för mig var det ju väldigt viktigt, i alla fall så pass för att jag blev betrodd att få hantera ert material, vilket jag var helt beroende av. För när man kommer ut i de svenska arkiven och börjar leta, så finns det ingenting om kurder och kurdisk teater. Så jag har fått gå andra vägar hela tiden. Och jag har tyckt att det har varit väldigt givande för mig med våra träffar och möten. Och jag har lärt mig och förstått, och vi har kunnat prata om saker. Så det har varit en bra forskningsmetod att göra den vägen.
Är du fortfarande saklig i din forskning?
Ja.
Du har inte blivit vän med oss för att skriva bra för oss?
Nej.
Du är väldigt, väldigt saklig i din forskning,
ja.
I din analys.
Precis. Det är ju det viktiga.
Ja, det är viktiga faktiskt. Ja,
visst. Man måste skriva om det man ser som man ser det.
Men sen har ju... att du bara får snäll för oss.
Nej, jag är tyvärr inte sån.
Nej,
precis. Men jag tänker också att en annan del i att arbeta så som forskare, det har ju varit att ni har fått läsa det jag har skrivit om er. Alla har fått läsa och ge synpunkter. Och så har ni skickat tillbaka det till mig. Och vissa synpunkter har jag ju tagit till mig, därför att jag har missförstått saker. Inga fara. Och andra saker har jag tänkt att nej, men det där köper jag inte. Så då har det stått kvar så som jag tänker att det faktiskt ser ut från mitt perspektiv. Sen har jag naturligtvis arbetat klassiskt som en teaterforskare gör. Jag har tittat på materialet som ni har gett mig. Det har varit manus till föreställningar och det har varit DVD-inspelningar av föreställningar. Jag har gått till pressen och tittat, finns det klipp om föreställningar. Jag har tittat på foton som ni har visat mig och så vidare. Och så vidare. Det är sånt här klassiskt material som teaterforskare använder. Flera av ensemblerna är egentligen interkulturella. Det vill säga det finns människor med olika kulturell bakgrund som tillsammans gör teater. Och det kan man leka med på olika sätt. Med kroppen, kroppens utseende och färg och kostymen. Och så kan man byta med varandra som grepp för att röra. Liksom, att det inte blir fast och statiskt utan man rör mer. Och åskådaren som ser det här då kan antingen få saker bekräftade eller ifrågasatta den vägen som ett sceniskt grepp. Jag har också skrivit den här boken. Den är strukturerad ihop till slut. Den skar ner den med nästan en fjärdedels text. Men den är byggd kronologiskt så att alla kapitlen följer de uppsättningar som jag tittar på och analyserar i tidsordning. Så att Kurdiska teatergruppen ligger först i första kapitlet därför att de är tidigast i tid. Det valde jag därför att det tydligt skulle komma fram att kurdisk-svensk teater har spelats i Sverige i decennier. Alltså snart i 30 år så har det funnits kurder på svensk scen. Jag ville också sätta det kronologiskt för att visa på att det inte är en och samma sak. Kurder gör inte alltid samma sak på scenen. Så att man ska kunna se att det förändras över tid. Och sen är det faktiskt så att alla uppsättningar här egentligen är interkulturella. Även om man inte använder själv det namnet om sin grupp. Utom då möjligen Snujens enmansföreställningen. Det är bara han på scenen. Men han har en svensk regissör som han jobbar med. Så det första kapitlet, det handlar om Kurdiska teatergruppen. De gjorde 1989 en uppsättning som heter Bergens språk. Som bygger på ett manus av Harold Pinter. Det har jag tittat på DVD. De var egentligen en amatörteatergrupp, inte professionellt utbildade så. I mina ögon är det en mycket professionell amatörteatergrupp. Alltså jag tycker att det är professionell teater som de gör. Den föreställningen diskuterar jag i dialog med Minoa Linias forskning om diasporan. Och hur hon lyfter fram faktum att när man kommer till Sverige som flykting på 80-talet så har man egentligen sin fiende eller sin antagonist. Den finns kvar hemma och det är dem man går i dialog med i den här föreställningen. Man är inte så egentligen så mycket i bråk med, alltså man problematiserar inte sin identitet gentemot svenskar utan det är hemåt som man problematiserar gentemot andra etniska grupper hemma. Och en väldigt stark vilja att lyfta omvärldens ögon på de missförhållanden som finns hemma. Så skriver jag om den. Det andra kapitlet är kvinnoteatergruppen Medias uppsättning Hamletina eller Sopor efter noter. Den är från 96. Den har jag också tittat på DVD och den skrev ni själva och ingick i Stockholms stadsteaters mångkultursatsning, eller de hade ett mångkulturprojekt som hette Stadsteatern överfaller Tensta. Det låter inte så trevligt, eller hur? Vem vill bli överfallen? Men den ingick i det samma år, 1996. Och Stadsteatern hade där tänkt att nu ska invandrarna få visa framfötterna här. Och det betydde då i klartext att invandrarna skulle få sälja exotiska frukter på torget. Man skulle få dansa folkdanser. Man skulle få ytterst få minuter på sig och vara tacksam över det. För de minuterna skulle man få på Stockholms stadsteaters stora scen en dag i den här veckan. Man hade inte ens tänkt tanken att i Tensta bor även professionella scenaktörer. Det fanns inte ens med i tankebilden. Och man tog inte då er på allvar, och det där Serpil tog ni strid för. Utifrån ett eget perspektiv, och det blev ett himla liv i en debatt som är väldigt, väldigt spännande tycker jag, och som teatern inte vågade gå in i. Så jag skriver om er föreställning i dialog med den debatten, vad ni egentligen ville göra och var det tog stopp någonstans. Och det handlar ju då väldigt mycket om Hamlets klassiska fråga, att vara eller inte vara. Finns vi, syns vi, hörs vi överhuvudtaget? Men då blev det Hamlet Tina, för att det var kvinnoteatergruppen. Sen det tredje kapitlet, det är då interkulturella teatern Gnistors uppsättning av Till Damaskus av August Strindberg. Och den kom, ni spelade 1997, eller hur då? Där ni jobbade med Strindbergs original, originaltryckta manus, skar ner det väldigt hårt och skrev till en egen del som ni placerade i samtiden, i Sverige, här och nu. Ni spelade på en rullande tunnelbanevagn mellan Kungsträdgården och Tensta Hjulsta och mot Akalla, alltså blåa linjen. Och där lyfte jag bland annat in en diskussion om ett traditionellt teatermaterial som Strindbergs, som ju också är en klassiker i Sverige. Hur det finns möjligheter, den okände i hans ursprungsmanus blev hos er flyktingen. Och damen i hans manus blev hos er en kvinna, som svensk kvinna som sitter på tunnelbanan. Och så går ni emellan de här tidsplanen och byter föreställning där. Jag tycker att det är väldigt spännande med det traditionella teatermaterialet, hur det kan överföra föreställningar och möjligheter som man kan jobba med på det sättet. Sen skriver jag då i nästa kapitel om Ösnu igen och Mr. och Buffo. Den spelade han 2007, jag tror han spelade den kanske även längre på turné ut med Riksteatern. Så där försöker jag analysera i samklang med vad som egentligen ligger i pjäsen från början. Mr. Buffo är ett medeltida mysteriespel skrivet av Dario Fo, samlat in av honom, som egentligen är en form av berättarteater där man berättar om olika då bibliska händelser för folket och problematiserar moral i väldigt hög utsträckning från folkets perspektiv och visar hur makten, i det fallet då prästerna, är ganska omoraliska, i alla fall dubbelmoralen är stark. Religionen valde jag bort helt i min analys, för Ös är inne på det också med bilderna av muslimerna och så vidare, associationskedjan där, det valde jag helt bort. Och så gick jag in i hans egna introduktioner, för det ligger i Dario Fos ansats att innan man börjar spela spelet så berättar man för publiken vad det handlar om. Och det gör ju Öst då på sitt standard stand-up-sätt och kommenterar samtiden, och sen så går han in i spelen. Så jag har tittat på hans mellanprat i största delen och analyserar det här utifrån dem. Där han för samman liksom det medeltida innehållet med vår egen samtid och hur associationen till olika kroppar ser ut. Det sista kapitlet handlar om Misty Stärks revy som hon har skrivit själv för Sverige i tiden. Utropstecken. Hon lånar ju det från kungen. Det är hans devis, ni vet. För Sverige i tiden, säger han så. Den har jag också tittat på DVD. Jag har också sett den live. Det har jag också gjort med Ös föreställningar jag sett live. Hennes revy är en one woman show egentligen om hennes egen väg fram till att bli professionell skådespelare i Sverige. Vad hon har mött på vägen. Så det handlar om hennes barndom.
Stänger. Ja. Det är gärna.
Och hon berättar om sin uppväxt och blandar väldigt mycket. Så här var det i Kurdistan, så här var det i Sverige. Men det handlar om hur hon blir professionell skådespelare. Men hon gör det på ett intressant sätt. Hon spelar dels på scenen, men hon är lika mycket ute i publiken. Hon klättrar ut och hon äter äpplen med publiken och sådär. Så att det hon skapar i rummet blir någon form av gemensam känslomässig, ett känslomässigt sammanhang där hon nästan sätter sig ner tillsammans med publiken och tittar på vad hon berättar om sitt liv. Och där finns det väldigt mycket rasism som hon gestaltar i scenerna. Nej, du ska inte tro att du kan bli skådespelare i Sverige som du, med ditt utseende och så vidare och så vidare. Men tillsammans så tittar man på det där. Och hon lyckas ju med det, att svenskarna då i publiken inte känner sig anklagade för rasism. Utan man går ut därifrån och pratar med varandra på ett sätt som jag sällan har sett på en svensk teater. För det berör. Och man börjar liksom problematisera, man kommer i kontakt med det där. Hur fungerar jag själv när det gäller den här frågan? Mycket dans, mycket lek. Publiken är uppe med henne på scenen. Och hon är ute i publiken. Så att hon jobbar på det sättet. Så ungefär det handlar den här om. Sen har jag skrivit den utifrån en postkolonial teoriram. Och det betyder, den är snårig och så hoppa över det kapitlet om det känns svårt. Men det betyder egentligen bara att jag försöker visa på att den kurdisk-svenska teatern i Sverige, den är... Det finns ett större sammanhang än bara den svenska teatern. Alltså det finns en global problematik som vi idag ser ännu starkare med alla flyktingströmmarna. Liksom. Vi kan inte längre bara se på vårt eget lilla sammanhang. Vi är en del i någonting större. Ungefär så. Än har ingen svimmat. Men jag egentligen har inte så mycket mer att säga, så jag tycker kom upp
vattensnälla.
Kom upp du, Dana och Sergej. Så pratar vi. Ja, kom upp ni och så.
Ja, du pratar om etnisk identitet egentligen.
Ja.
Så vi har ju flera identiteter. Etnicitet är en av dem.
Ja.
Vi är inte alltid kurder, utan vi är mammor, professionella, forskare och så vidare.
Ja.
Men du kallar dem för kurdisk-svenska skådespelare.
Ja.
Är det deras benämning hur de uppfattar sig själva, eller det är resultatet av din analys? Och varför kallar du dem på det? Kan man inte se en svenska skådespelare med kurdisk bakgrund?
Jo, så stod det först i min forskningsansökan. Ja. Så stod det.
Och det gick igenom.
Det gick igenom. Men sen när jag började läsa det här och började teoretisera omkring det, så tänkte jag så här: kurdisk-svensk, ja, vad är man egentligen? Just det där att man är allt på en och samma gång, det är därför det står så.
Men är det din resultat?
Det är min.
Det är inte deras bild att de själva har.
Nej, ja, det vet jag inte. Vad säger ni?
När man läser boken, då man kommer på den där perspektiven som du pratar om. Det är en fråga, alltså jag tycker att titeln det är väldigt stark, gör en sticka på ögonen. Man hoppar över då att hoppa vad man menar. När man läser, om man går in i de här perspektiven med bakgrunden.
Nej, men jag har tyvärr inte läst. Men vad jag undrar, du har intervjuat de som har någorlunda lyckats i sin karriär. Och det är inte lätt i kulturetablissemanget för svenskar också att komma fram och synas. Vad tror du? Är det någonting som... hade du tankar att intervjua de som är professionella men inte kunde nå så mycket som dina intervjupersoner?
Inte från början hade jag det. Utan från början så tänkte jag bara att jag tar det material som jag hittar och så får vi se vad det säger om huruvida man har lyckats professionellt eller inte. Och att det kan se olika ut den vägen. Och att någonstans så kommer man till en gräns som det ofta har varit när man då vill spela tillsammans med man vill spela på svenska. Där har gränsen liksom varit för de allra flesta. Då försvinner de här grupperna ur bilden. Och Kemal till exempel, han har jobbat med latinamerikanska teatern. Så skulle han ha velat vara med, då hade det ytterligare lyft in kanske ett annat perspektiv på det med kurdisk-svensk. Då kanske det hade sett ut på ett annat sätt. Så det jag försöker fånga i just det där, det är ju den här rörligheten någonstans. Och det är ju svensk teater alltihopa, även om det finns idag röster i samhället som säger nej, det är det inte. Och då säger jag så här, jo det står här att det är kurdisk-svensk, säger jag då. Svart på vitt. Svart på rött där i
fantastiskt.
Jag blev nyfiken, jag bara tänkte slänga in en fråga. Har du under ditt arbete här nu, eftersom nu pratar vi om kurdisk teater i Sverige. Men det måste ju finnas, om jag säger kurdisk teater i andra länder, Tyskland till exempel. Så har du kommit i kontakt med... Din forskning betyder ju inte att du har varit och tittat i andra länder, de kurder som bor i andra länder.
Det hade jag gärna gjort med alla pengar.
Men jag tänker själva begreppet som teater, vad det betyder och vad det är egentligen. Liksom, ett uttryck, det är ett konstnärligt uttryck. Och vad det kan ge och min identitet och etnicitet och allting kan jag ju få fram där. Hur, det måste ju se... finnas i andra länder också. Där, nu pratar vi om kurder.
Det gör det, absolut. Ja.
Men du har inte hört någonting. Jag tänkte man, när man forskar så kan man ju plötsligt... Så dyker det upp någon som känner någon som har hört någonting.
Ja. Dana är sån.
Jag vet, det finns någonting. Någon säger att det, ja, men jag har hört det finns någon jättespännande grupp där eller där.
Precis.
Även om du inte har tid eller pengar att kunna undersöka det.
Ja, alltså, ja, absolut. Det har jag. Det finns. Och gissningsvis så finns det ganska mycket. I skuggan av då, om det är i Tyskland, skuggan av den tyska teatern eller i skuggan av den österrikiska teatern eller så. Men Dana har ju öppnat dörrar för mig ut i Europa och också hem. Mot Kurdistan och då är det i Irak som jag har. Så att jag har gjort ett studiebesök hos dina gamla, är det klasskamrater i Wien?
Nej, det är Wien, vi hade teatergrupp.
Ja, precis, du ser det.
Lales. Vi har arbetat väldigt mycket. Vi har gjort hela teaterkartan i Kurdistan på 80-talet.
Precis.
Det finns mycket teater, alltså kurder spelar teater i Europa, men det är aldrig, det kommer alltid bli osynligt för att de spelar på kurdiska.
Ja.
Och när jag kom till Sverige och försökte jobba med teater med min bakgrund, jag jobbade första gången på början av det talet på kurdiska. Och sen, man går inte så långt. Och sen när jag försökte själv jobba med teater, då, precis som Kristina berättade, jag har fått allt stöd om jag jobbar på kurdiska. Då jag sa, absolut kommer du inte göra det. Betyder inte att det, menade inte att jag förnekar min kurdighet. Absolut inte. Jag var fast att jag är kurd, men jag är framförallt en teatermänniska. När de vill att man jobbar på kurdiska, då betyder att de tittar på dig att lägre nivå på alla sätt, att du når inte deras nivå, därför du är inte professionell, du inte kan teater på samma nivå, på samma villkor som vi, därför gå och jobba på ditt språk och ditt form. Då är jag väldigt stark sanning och jag tvingade dem till slut att jag jobbat hela tiden fram till nu på svenska, men alltid när de skriver om mig i svensk media, då skriver de den kurdiska skådespelaren, den kurdiska regissören, i alla fall. Och det är helt okej. Men jag, fram till när jag jobbade på Dramaten, då började de sluta kalla mig. Till och med när jag skrev böcker på svenska och när jag recenserades i svensk media, och då skrev de av den kurdiska författaren, den kurdiska skådespelaren. Och det är på det sättet att de vill hela tiden visa att vi är högre nivå, att vi kan bättre och att, att ni har inte nått vår nivå. Därför jag har försökt, eller inte försökt, jag har gjort väldigt starkt att inte kalla invandrarbakgrund eller jobba på kurdiska eller på annat språk. Och jag är lika värdig, lika professionell som du som jobbar på Dramaten eller på Stadsteatern. Därför har jag aldrig accepterat att jobba på kurdiska. Och det har fortsatt på det sättet.
Får jag bara
ställa
en fråga? Men vad vill
du
att man
ska
skriva om det?
Vi behöver inte skriva sånt. Bara
regissören eller
skådespelaren. Jag har haft mycket kontakt med svensk och teater, hela kulturlivet i Sverige. Jag har haft någon gång en samtal med Gunilla Bernstjärn. Det är Peter Weiss fru. Då hon berättade för mig att när Peter Weiss publicerade sin första roman på svenska, så Peter Weiss är en stor namn i hela världen, inte bara i Tyskland. Han skrev ursprungligen kom från Tyskland. Då svensk media skrev den främmande fågeln om honom. Och hon fortfarande glömmer inte den där begreppet. Peter Weiss på den tiden blev väldigt, väldigt ledsen om vad då främmande fågel? Han är en stor namn i hela världens litteratur och teater. Vad då främmande?
Precis, men det är ju det där liksom. Kan jag få definiera mig själv, tack? Om jag är en fågel, okej. Okay, men jag är inte främmande för mig själv. Jag vet precis hur jag kvittrar. Eller hur? Så.
Men man sätter etikett på den andra.
Precis.
Man bestämmer
hur. Och jag tycker det där, den svåra kapitlen i början när det gäller den här analysen ur det postkoloniala perspektivet är väldigt, väldigt viktigt och väldigt djup analys ur den där begreppet hur man hamnar i olika fack. I olika länder bara man kommer från. Men jag har alltid sagt till exempel, vi kallas invandrare, den som kommer från Mellanöstern, de som kommer från Afrika kallas invandrare. Men de som kommer från Frankrike eller England, de kallas inte invandrare. De kallas fransman, engelsmannen eller tyska. De kallas inte invandrare. Bara de som kommer från Mellanöstern och de som kommer från Afrika, de där två länderna på kontinenterna kallas invandrare. Resten kallas inte invandrare. Och där har jag varit i stor, inte konflikt, men jag har varit väldigt... Jag är väldigt rädd för konflikt. Jag har inte aldrig varit rädd för konflikt. Men jag har varit väldigt tydligt, hårt tydligt, att jag accepterar inte kalla mig invandrare, invandrarbakgrund. Månkultur, den här ordet månkultur, det jag hatar, det är bara i papperskorgen. Jag är inte månkultur, jag är lika värdig, lika professionell, lika aktiv som du.
Det är berikande att ha månkultur.
Förlåt?
Det är berikande.
Ja, men när man tittar på annan perspektiv, absolut.
Men då måste man börja se människor.
Ja, när man måste själv svenskarna också själv se som månkultur, inte bara jag kommer med min kebab och pizza, då blir månkultur.
Det är bättre om du går där. Där kan man helt trött att man måste se över. Gå där, jag ska titta. Där, du kan. Jag säger så.
Men för att komma tillbaka här.
Jag har inte så mycket mer att säga
för dig. Så har jag också haft, alltså jag har rört mig en del i Berlin. Och där har jag träffat många kurder som försöker göra konstnärliga saker. På det fanns en kurdisk kulturförening. Jag var där och pratade med dem om när jag höll på med det här projektet. Och då var det flera som kom fram till mig. En kille som då jobbar i Frankrike med Ariane Mnouchkine, som är ett väldigt stort namn i den internationella teatern. Han jobbade med henne. Och flera personer som gjorde saker som de la ut på YouTube. Otroligt roliga saker. Som jag kunde förstå det riktigt komiska med när jag fick hjälp med vad är det de säger egentligen. Och de undrade ju liksom, hur är det då för skådespelare i Sverige? Hur lyckas de? Och då så säger jag så här, ja men alltså de lyckas inte komma in på institutionen. De lyckas inte med det. Men de som har kommit som barn, för alla de som jag skriver om, ingen är i Sverige. De som har kommit som barn, de har vuxit upp här, de har svenskan och de går andra vägar. De går inte dit till institutionsteatern, de går andra vägar. Och då hamnar de där på institutionsteatern till slut. Därför att man börjar se att, oj, det där är en riktigt begåvad person. Och sen trivs de inte på institutionsteatern.
När jag skrev en bok.
När det var nere grepp på det, så att du skriver bara om de som har lyckats komma fram. Men om man ser till exempel Säpel, det nästan har misslyckats att komma fram. Va? Alltså mycket bra karriär i Turkiet, men sen har de kommit hit, mycket svårt med språk och alla med sig.
Ja,
så
precis.
Så
det
är inte bara det.
Ja.
Kort sagt, vi är inte dumma, men ganska stumma. Vi kan se deras spel. I förorten jobbar vi utan bröd. Och vi är tredje världens medborgare. Därför förlorar det. Jag var jättekändis i Turkiet. Jag är politisk flykting här. Och även jag har spelat här med den andra delen från Stadsteater. Vi fick mycket bra kritik. Jag är också jättebra kritik. Alla visste att jag är en professionell skådespelare. Men när jag gick, när jag började, de sa att inte, och alla pratade med mig engelska. De var jätteglada. De tänkte att jag är amerikan först. Men när jag sa att jag är kurdisk ursprung, då blev kedjan plötsligt. Det är otroligt och det är jätteintressant. När jag anmälde mig till Stadsteatern här i Stockholm, hon var lite vad heter det? Lärare teatern Susanne Östen. Jag hade en bra relation med henne. Hon ville mig. Jag gick och pratade med henne och sa att vi kan arbeta tillsammans så du kan utveckla ditt språk också. Så, men vi har inte pengar, låt oss gå till chefen.
Benny
Fredriksson. Så han fick mig, sa att det är Serpil, hon är professionell, jag lämnar henne till dig. Så gick frågan.
Och han sa nej.
Vi har inga frågan.
Men då de inte är uppriktiga. Ingen av dem är uppriktiga. Susanne Osten är inte uppriktig.
Nej, precis.
Ingen av dem.
Men frågan är jätteviktigt. Ingenting om teater. Vad tycker du om PKK? PKK? Yes. Vad tänker du om PKK? Jag sa att jag deltar alla demonstrationer. Och jag tycker att de kämpar mot den fascistregimen. Men jag är inte PKK-are. Och jag gav honom många, vad kan man göra på scen, hit, dit, ja. Ingenting. Ja, jag kan skriva för dig. Han skrev ingenting. Jag skrev en gång till. Så stor och många alternativ. Hur kan man göra? Vilken pjäs för invandrare? Hit och dit och främlingar. Inte invandrare. Därför är jag mot den här begreppet mycket. Du har läst det. Ni vet. Vad betyder mångkulturellt? Bara lurade de människor. Du är ni och vi är vi.
Och det är ett sätt att de själva får pengar när det gäller mångkultur och så.
Det är också maktfråga.
Det är alltid, hela tiden, det allt handlar om maktfrågan. Jag har jobbat i 4-5 år på Dramaten och jag skrev en bok om mitt arbete där på svenska. Och när jag sa det, nu har jag skrivit den där boken, ingen trodde, var så, just. Ingen vill läsa den. Och sen plötsligt jag sa, nu är, vad heter hon, professor på teatervetenskap, Karin Nylander. Hon intresserade jättemycket och vill läsa gärna och läste och du tyckte jättebra. Hon skrev en förord till den där materialet. Och sen när jag gick tillbaka till honom, jag sa, nu Kristin, Karin Nylander läste den och hon vill skriva en förord till boken. Då plötsligt boken blir väldigt intressant och alla vill läsa. Det blir bråk. Vem ska läsa först? Innan naturligtvis, jag hade inte förlag då. Men bara de visste att det, hon tycker det är intressant. Då blir det intressant. Och sen när jag nästa gång tillbaka, nu är här en förlag, den kommer ut. Då blir det helt annan sak. Då kom, vad heter den där skådespelare som jag jobbat med.
Du menar han
Börje Alstedt. Titta på mig och blir så här i ögonen. Och sen nästa dag gå till förlaget. Jag vill skriva en bok också. Då sa du, vi har inte faktiskt den där. Men varsågod, ge material. Nej, ni måste någon skriva till mig. Då sa du, vi har inte den resurser att vi anställa en person som skriver för dig. Du måste gå till en annan. Då gick till en annan förlag, stor förlag. De skrev till honom och boken blev en jävla hallå. Då blev det väldigt, väldigt skandal. För att det, ja. Ja, det som jag tycker är för min del, som jag tycker är, som jag är på något sätt ungefär lika, det var att jag aldrig accepterat bli kallad för invandrare och behandlad som invandrarbakgrund. Eller jag varit i olika konferenser i, som svensk delegation och svensk teater och varit med och pratat direkt på. Det är enda vägen att man inte accepterar att du blir behandlad som invandrare. Och då betyder att du är lägre nivå och det blir aldrig komma någonstans, komma aldrig vidare. Det var ändra min räddning. Och som du sa, alla vill prata med mig på engelska. Du sa, absolut inte. När jag kom till Sverige på 90-talet, jag hade min engelska var väldigt, väldigt bra för att irakiska Kurdistan, man har det engelska systemet från grundskolan, man läser engelska och sen. Och nu har jag glömt allt. För att alla vill prata med mig på engelska och säga nej. Jag jobbar på teater och jag måste lära mig svenska och jag måste prata på svenska.
Okej, jättebra. Nej, men alltså det kom två tankar. Vad betraktas till exempel Özdemir och Dana Maruf och andra kurdsvenskarnas teaterföreställningar, om man kategoriserar till exempel i ett bibliotek, till exempel, är det svensk teater eller är det något annat begrepp?
Jag vet inte hur man gör med teaterböcker. Det finns ju nästan inga sådana på biblioteken.
Nej, jag vet. Men, säg inte bibliotek, men om som begrepp, alltså är det svensk teater de gör?
Ska jag svara? Eller?
Ja, du kan svara.
Jag ställer min andra fråga också, och sen får ni svara.
Jag kan svara,
då svarar jag på den andra frågan.
Okej, det kommer.
Teater för mig. Det är teater, om det spelas i Kurdistan eller i USA eller i Sverige. Teater är teater. I Kurdistan spelas det på kurdiska, vi här spelar på svenska. Men i England ni spelar på engelska. Den som vi gör här är på svenska och det betyder att det är svensk teater.
Eftersom det är svenskspråkigt.
Ja,
det är
svenskspråket. Och när en annan grupp i Stockholm spelar på kurdiska, det är en kurdisk teater, tycker jag. Och det är, vi spelar här i Sverige, Strindberg till exempel, naturligtvis på svenska på alla scenerna. Vi gör själva på svenska, men vi spelar Strindberg också i Kurdistan. Men vi gör inte där på svenska, vi gör på svenska, på kurdiska. Där är det en kurdisk, men här är svensk. Och det är det enda som skiljer teater från andra länder, från hela världen. Teater är en global, universell konst. Och det är bara språket som gör att det blir den här svensk teater. Och den här, jag har forskat omkring den här jättemycket och skrivit ganska mycket om det. Vart är det så? Om du är doktor i teater, du kan se om jag är fel.
Nej, det är rätt.
Men är det så det kallas i massmedia?
I massmedia kallas det nästan ingenting därför att det syns inte i massmedia.
Nej, just det. Det var det som jag var efter. Alltså, ja. jag har andra frågan också. Kristina, du nämnde samarna.
Ja.
Hittar du någon parallell om man tänker på etnicitet eller så? Hittar du någon parallell mellan det som du har skrivit om kurdisk svensk teater och samisk teater?
Det där är en jättespännande fråga. Det finns många paralleller. Det finns bland annat i föreställningar om en annan som en annan. Och så finns det också de här färdiga förväntningarna på att ja, då ska det vara andra kläder och då ska det vara ett annat språk. Och med samerna särskilt så ska det ju vara jojken också. Och det är egentligen för över till en annan spännande gemensam beröringspunkt, tycker jag, där mellan samiska uttryck och kurdiska uttryck, eftersom Lalish i Wien arbetar väldigt mycket med gammal kurdisk röstteknik. Så att jag har haft en idé som har levt med mig länge om att jag skulle föra ihop ett gäng samiska skådespelare med Lalish i Wien här i Sverige, och att man skulle ha ett tema att jobba med och göra en föreställning tillsammans för att undersöka liksom de här jojken och den gamla kurdiska rösttekniken. Vad händer när de möts? Ungefär så.
Intressant. Jätteintressant.
Din tur?
Jag hade en fråga till just den här. Det finns ju en omvänd sort av rasism, men också där man ibland vill inte kalla människor som har lyckats i Sverige som invandrare och gör tvärtom, men du är inte invandrare eller du är svensk.
Mm.
Men medans andra vill man liksom kategorisera som invandrare. Så det finns ju lite utav liksom omvänd sort utav rasism också. Ja. De lyckade,
de tas upp
och blir svenska.
Mm.
Man vill inte kalla dem för invandrare. Mm. Ibland när jag själv kallar mig för invandrare så får jag reaktioner, men du är väl inte invandrare, du är svensk. Och då insisterar jag att jag är invandrare.
Mm.
Och då blir det liksom tvärtom. Alltså man får ju leka med de här orden. Det är väl kanske, liksom, för mig blir det någon slags reaktion. Både blir ju reaktion. När du kallar dig för invandrare för att du är mot någon slags strukturell rasism, alltså.
Mm.
Eller att du nästan blir väldigt reaktionär när de kallar dig för invandrare.
Mm.
Att du väljer den andra och säger att du är svensk och du är inte invandrare. Eller att du inte vill bli kallad invandrare. Eller vill inte bli kallad som kurd eller kurdisk eller
precis
vad det är för någonting. Hur skulle man komma liksom någonstans runt kring det där? Har jag inte riktigt som forskare kommit fram till.
Nej.
Eftersom det är väldigt mycket psykologiska begrepp också.
Ja,
liksom.
Det är
jag är ju forskare i psykologi.
Mm.
Och jag har liksom föreläst mycket i de här mekanismerna. Men någonstans så känner jag liksom att även när kurder gör teater och betonar just den här sin etnicitet på något sätt, liksom att jag är kurd och hävdar liksom fram den här att jag är kurd, att jag är en kurd hela tiden.
Mm.
Och det andra liksom att man nästan inte vill bli kallad som invandrare eller kurd. Både för mig blir ju liksom två polariserade extrema reaktioner.
Antingen eller.
Liksom. Antingen eller. Och någonstans skulle man kanske möjligen debattera kring de här frågorna. Liksom, att det i båda fallen så vill man någonstans bli accepterad som människa och inte hamna i något slags fack. Liksom. Mina studenter vill inte kalla mig för liksom, att jag är invandrare. Mina kollegor ibland kommer och pratar om invandrare. Liksom, studenter som har en annan liksom, bakgrund och sen säger till mig men mina döva är inte invandrare. Liksom, så. Men jag ska prata illa om någon annan som jag ser nere på. Eftersom då har du lyckats. Och då, när du är lyckad, då ska du lyftas upp som svensk. Och när du är misslyckad, då ska du plötsligt vara
då åker du ner där
invandrare. Så det är ju... Någonstans är vi där, tror jag, liksom, att vi måste möjligen debattera kring det här. Liksom, hur kan vi lösa den här problematiken så att varken hamna i förnekelse, liksom, att förneka och säga liksom, att man är kurd, eller att i vissa fall, då, som i mitt fall, att man blir tvungen att hävda jag är kurd, jag är invandrare. Liksom. Mm. Och så möter man sina egna studenter, du kan inte vara kurd. Varför kan jag inte vara kurd? Eftersom de har ju också en föreställning kring att en kurd, en kvinna, kan inte vara där hon är. Så det blir liksom väldigt starka motsättningar, tycker jag, liksom, i den här frågan som kanske man skulle kunna göra en föreställning om.
Absolut. Att få vara både och så, liksom. Det där känner jag igen. Jag är finlandssvensk. Mm. Och jag har ofta fått höra det i Sverige. Åh, vilken bra svenska du pratar. För att jag kommer från Finland och tror alla att jag har pratat finska. Men det är inte, mitt modersmål är svenska. Och då är man ibland trött och tänker så här, jag låter det där passera. Och ibland kan jag ju hitta på konstiga historier när jag får höra det. Och liksom slå fullständigt blådunster i ögonen på folk. Men oftast så brukar jag, numera så stannar jag upp och säger, men vad menar du egentligen? Är du själv då? Alltså man får vrida till det och så får man till ett samtal. Långsamt. Liksom. Det är som det här med droppen. Till slut så är det ett hål i stenen. Men i en lång process ser jag mig där någonstans. Det är det jag håller på med. Ibland tänker jag att jag håller på med uppfostra människor. Men jag är väl inte deras föräldrar heller. Så tänker jag.
Men det är viktigt att du får
det. Det är ju det.
Jag har alltid känner mig kurd faktiskt.
Först där.
Ja, jag
förstår dig. Alltså, jag har fullständigt förståelse för när du säger det. Jag förstår liksom att det där är ju, du vill ju inte bli placerad, du vill inte hamna i den.
En fack.
Precis. Och du vill ju liksom bli betraktad som en människa med dina egenskaper, med liksom dina färdigheter.
Och den man är som person.
Men tyvärr. Alltså så existerar ju just
absolut,
det här liksom, att så fort jag kliver in i liksom föreläsningssalen, att mina studenter ser mig, det första de ser är mörk. När jag öppnar munnen och föreläser, shit, hon är duktig, hon kan ju liksom sitt ämne, hon är, och så plötsligt så blir det någon annan, och så blir det inte plötsligt en invandrare, det blir någon annan.
Men då har man föreställningen om att invandraren inte kan sin sak. Exakt. Eller är duktig.
När jag åker i Europa i olika teater sammanhang. Jag har mycket kontakter i teater i Europa. Då känns mycket lättare än i Sverige. Jag kan träffa dem. Jag har träffat, inte kan, jag har träffat och jobbat och diskuterat och intervjuat de stora ikonerna i teatervärlden, i hela världen, varit mycket, mycket lättare att ha kontakt, få kontakt med dem än med en mycket, mycket liten teaterkör i Sverige.
Du presenterar du själv.
Ja.
Vad ser du? Vem är du?
Jag är jag. Som jag.
Du ser ditt namn.
Ja. Och visa vad jag är för mig, vad jag har intresse, vad jag är för bakgrund.
Men på vilket sätt lättare i andra länder än i Sverige?
På det sättet att lättare, de är mycket mer öppna, mycket mer, alltså mycket mer beredda att ha kontakt, att förstå andra människor än svenskarna. Svenskarna är väldigt rädda. Vi får inte, jag tycker att det inte bara handlar om strukturera rasister. Det är stora grunden. Men de är väldigt rädda. De är väldigt rädda.
De är
mer än försiktiga. Kan man, det är deras, de själva är försiktiga, men de är rädda. Jag åker till Paris eller Berlin och träffar Peter Brook eller Arjen Morskin. Det var hur lätt som helst. Hur lätt som helst. Vilken stor teatermänniska i Sverige kan aldrig våga gå närmare till dem? Hur var det sen? Att jag för vara med en hel dag med Peter Brå. Mm. Det är, var mycket, mycket lättare än att träffa Benny Fredriksson. Ja. För 5 minuter.
Nu, varsågod.
Jag undrar då när jag lyssnar alla, varifrån kommer svenskarnas etikettberoende? De är mycket avundsjuka. Inte alla, men de har rädsla någon annan ska ta deras plats. Varifrån kommer den komplex?
Ja, det kan man ju verkligen fråga sig. Vad kommer det för orsak? Ja, ja, visst.
Det är en forskningsfråga.
Ja, det är en forskningsfråga egentligen. Det är ett nytt projekt. Det är en ny bok att svara på den frågan.
Får jag bara reflektera över det. Sverige har inte varit så mångkulturellt som det var förut. Det är inte USA. Det är alla från andra länder. Precis. Första migrant kom till Sverige under Det finns rapporter som visar integration i europeiska länder. Och Sverige står på toppen. Trots allt så finns det flera kurdiska intelligenser här än det i andra europeiska länder. Så det finns möjlighet att utbilda sig, det finns möjlighet att göra karriär. Det är inte lätt, det vet vi i forskningsvärlden också. Man får grå hår tills man når någonstans. Man måste vara 10 gånger duktigare än man har för att komma fram. Men i alla fall, det finns positiv bild också.
Det jag har funderat mycket på, det är ju liksom den här renlärigheten när det gäller språket som finns i svensk teater idag. Det ska vara perfekt svenska. Jag hade ju, alltså det är egentligen inte förr på 80-talet som finlandssvenskan blir accepterad på scenen, och då är det Stina Ekblad som kliver in och pratar finlandssvenska. Då börjar det vara okej. Men alltså, teatern i Sverige har kommit med utländska skådespelargrupper som kom till Sverige.
Från Frankrike.
Ja, från Frankrike och från England. Långt tillbaka i tiden. Så det har alltid varit...
För Gustav III:s tid faktiskt. Ja, det är, annars teater i Sverige jämfört med andra europeiska länder är väldigt, väldigt ung. Ja. Man går tillbaka till, om man åker till England eller Italien, Frankrike, där teater är oerhört långt här, många år bakom sig. Men Sverige, det börjar egentligen professionellt efter Gustav III och hans försök. Annars det var teater kom från Frankrike och Italien och England och spelade på olika första teater, svensk teater i historien när Gustav Vasa kom till Sverige på 1500-talet. Det var en grupp teater försökte göra en teater med dans och teater välkomnande för honom. Det är första försök i teater, svensk teaterhistoria.
Men problemet är inte teaterlivet tidigt.
Nej.
Jag menar nytt, det är inte problemet. I Turkiet det var mycket nytt, nästan 100 år någonting så. Men det började blomstra till hela Turkiet, Kurdistan, och även i Kurdistan, du vet, Diyarbakir, de spelar kurdiska. Och de var det finns i många privatgrupper de spelar kurdiska.
De var i Sulaymaniyye, en grupp teater från Diyarbakir, och spelade spelade Två herrar tjänare, italienska Carlo Gordioni från 1700-talet.
Och först och främst, jag måste tacka mycket till kära Kristina. Därför att så lång tids arbete med Jamal, med Mina. De var skådespelerska också.
I vårt teater.
Ja, ja, precis.
Det visste vi inte om.
Ja. Ingen vet. Därför att. Därför att. Därför att. Kurderna själv bevisade inte intresse av teater. Vi försökte att ju ingen har skrivit ingenting om oss, eller hur? Även, snälla, vi började att publicera Gyn-tidningen, Gyn, Lennart och jag verkligen arbetade år. Även, ja, och du, ni skrev och gjorde vad som helst. Och även i utvärderingsmöte, några människor, kurdiska kvinnor, sa att men snälla, det blev bara Lennart och Säpils teatertidning. Och de gav inte pengar till oss. Teatermedia började under Aycan Bozarsan's tid. Şermin Bozarsan, hon är jätteduktig och socialist kvinna. Vi började, hon hjälpte. Vi fick inget pengar. Därför att min hjärta brinner för...
Kurdiska riksförbundet, ja.
Yes. Därför att mitt hjärta brinner bara för vad händer i Kurdistan. Jag lämnade allt professionellt sett. Jag sa nej, vi ska visa vad händer i Kurdistan. Därför att teater är, enligt min åsikt, är också. Teater är att skapa ny värld för mänskligheten. Inte bara för kurderna, men speciellt kurderna. En stor orättvisa händer i Kurdistan just nu. Jag säger, kurdisk-svensk, okej, okay, jag definierar mig så sätt. Jag tillhör till mänskligheten. Men min familjenamn är kurdisk. Så det betyder att jag är en del av den, men jag tillhör till mänskligheten. Så mänskliga familjen. Så det är jätteviktigt verkligen. Man kan definiera sig inte bara språk. Språket är precis så viktigt också. Men till exempel under den halvkoingenjöre perioden, det finns ingen, du kan inte ingenting om detta också. Då perioden och vår kära regissören ville röster som de gör för Kaplan. De ville röster från kurderna. Hon sa att ja, vi ni, det är kurdisk teater, vi ska spela kurdisk teater. En del av vi arbetade bara lite. Men det gick inte. Det gick inte. Hon sa att det är det första kurdiska teater. Det var fel, därför att första teater kommer från Süleymaniye. Även Mahabat republiken, hur de spelade teater. Nishtiman, ni vet, alla vet. Så det är jätteviktigt att påpeka lite kurdisk. Varför viktigt? Därför att vi, jag kom hit som politisk flykting. Jag kan aldrig glömma, aldrig glömma vad har hänt där och varför de kastades bort mig i 10 års fängelse. Som en skådespelerska. Jag är skrivit från 10 års fängelsestraff. Så därför är det jätteviktigt för mig. Men det betyder inte att teater är universell. Teater är jätteviktigt. Människa mot människa, man kan se er ögon mot ögonen, man förstår mycket bra varandra. Man ger mer än film, mer än dans, mer än någonting annat. Mer även 10 så kändis politiker kan prata bla 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 bla. Men om du gör en dikt, du påverkar mer än dem. Det är så. Det är konstens mirakel, eller hur? Det är därför att det är så. Jag ska påpeka någonting till. Jag kritiserar kurdiska journalister, kurdiska kvinnor, kurdiska amin. Det var jätteviktigt, vi gör det svenska, den här tidningen du har sett. Och fortfarande, de skriver till mig att varför det kommer inte, ni fortsätter inte kurdiska den genen. Det var jätteviktigt verkligen att ta kontakt med svenska samhället också. Tyvärr, det gick så.
Vi fick inte ekonomiskt stöd.
Är det andra som har?
Yes. Så, det enda, ni påpekade att den verkligen strukturellt sett rasism finns. Jag är medlem av Teaterförbundet och de skrev till mig att de ska göra en för teatermedlemmar en sida. Så det skriver ju så
artistkatalogen.
Yes, artistkatalogen. Det skriver ju så, det var lång vi varandra, men tyvärr jag hittade inte dem, den att gör dem så sätt. Därför att jag ska läsa från här. Och när jag läste den verkligen, jag sa oh my god, det som Rasbiologiska institutets form det skriver just så formen en internationell vilken karaktär är du? Är du från Mellanöstern? Är du från vad heter den? Den har gett mig från Indien, från hit, från asiatisk, från mitisk, är det västerländ?
Vilken karaktär är du?
Vilken karaktär? Vi tittade på karaktären och det skriver i National Encyclopedin. Karaktär från grekiskan karaktär, se det impräglade och definieras som personlighetens känslomässiga och moral moraliska egenskaper. Vi skrev brev till dem. Vad menar du? Kan jag inte vara utan utseende? Och de verkligen fördömer mycket med utseende när de ser dig. Det är otroliga saker. Ja,
precis. Och det är just det här ett typiskt exempel, artistkatalogen. Det. Där kan man anmäla sig om man är skådespelare och vill synas. Så att regissörer kan få se dig. Ja, och så kan man bläddra och leta. Och då fyller man in namn och så fyller man in precis det du säger. Utseende, karaktäristik om dig själv, är du västerländsk? Är du? Så ska man kryssa i där. Och kan du någonting annat? Ja, jag kan rida och jag kan fäktas och jag kan liksom lite olika. Precis. Så att det är ett sånt material som regissörer har att förhålla sig till. Det är egentligen helt galet.
Och samtidigt, det var jätteintressant, vi upptäckte någonting annat. Den kulturpersonligheter som ansvariga går till Seppokurs.
Ja, just det. 2004.
Det blev galet.
2004, just det.
Ja. Yes, de, Lennart, kan du
visa? Nej, det var Linda Söcke som hon
yes. De, man måste gå till Seppokurs. Därför
att
jag
accepterade
det. Det
var
ett rörligt. Förrätt, upptäckte jag
terrorist. 2004, Linda Zachrisson.
Yes.
Det vill jag gå på det där.
Ja, jag vill också gå. Ja.
2004, Linda Zachrisson, hon var chef för Parkteatern. Och då blev hon 2004 överflyttad till kulturdepartementet med Leif Pagrotsky, han är utbildnings- och kulturminister. Och då intervjuade hon henne och hon sa att ja, jag ska gå på kurs på Säpon också, för mitt njur.
Yes.
Så varför Säpon? Man undrar, ska de ta bort det som PKK eller invandrare eller muslimska för mitt
njur? Och vet du att det finns en annan punkt?
Kanske jag försökte fråga min varför, då får jag säga, är du PKK eller så? Så därför fick jag ett svar där kanske.
Vi förstod mer än. Det finns en annan sak. De gjorde 96 en utredning. Och kulturpolitik utredning beskriva. Vi måste lära invandrare deras språk för att möjliggöra deras återvänd. Det är inte demokratisk rättighet. Och det skriver i kulturutredning. Och de tror på detta och de skriver.
Det är bara människor som skriver alla utredningar. Det är olika perspektiv i det där. Men vi säger här också att vi skulle också vilja gå på Säpo-kurs, eller?
Yes.
Är det någon som har koll på
det?
Vad är ditt nästa projekt?
Mitt nästa projekt som jag håller på och tänker kring just nu handlar om teater- och demokratifrågan. Och formen för hur, alltså hur man väljer att iscensätta sin föreställning och hur man konstruerar sitt tilltal till publiken. Man kan göra det på väldigt många olika sätt. Och ibland så lyckas man liksom kommunicera det här, människor är jämlika. Och där tror jag att scenkonsten har väldigt mycket att ge i dagens samhälle. Om man förstår det själv. Om man liksom lyckas med att hitta ett sånt tilltal till publiken. Och det finns de som gör det, har jag börjat se här de senaste veckorna. Så att jag förstår att jag håller på att samla in ett nytt forskningsmaterial. Så. Och påfallande ofta så handlar det då om problematiken vi och de andra. Så det blir egentligen en förlängning av den här boken.
Del 2.
Ja, del 2. Precis.